I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Guds församling, nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det står i Saltaren 7. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Det är idag söndagen sexagesima. Men dagen har också, som ni ser, ett annat namn ytterligare. Reformationsdagen. Och i år, när vi firar 500 år sedan vår reformator Martin Luther på Slottskyrkans port spikade upp sina teser om vad sann bot, ånger och förlåtelse är, så finns det ju anledning att i tacksamhet komma ihåg något av den välsignelse som liksom kom upp. Det var som en källa som flödade upp på nytt. I allt det som Martin Luther gjorde, talade, skrev, så fanns det en underliggande fråga. Hur ska jag kunna bestå inför den levande guden? Hur ska jag med all min ofullkomlighet, ja, all min synd som jag ser hos mig, kunna hålla måttet inför honom som ser alldeles rakt igenom mig? Ja, hur ska jag finna en nådig Gud? Om en människa tar Gud på allvar och låter hans sanning få rum med hans krav på fullkomlighet, då vaknar frågan: hur ska jag bli frälst? En enorm befrielse kom över Luther när han förstod Paulus ord om rättfärdigheten från Gud. Och det är om den som David talar i den versen vi nyss läste. Där det stod: döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Vi människor är så som Guds skapade varelser redovisningsskyldiga inför vår skapare. Vi är inkallade till rättegång. Och den som alltså lever öppet inför hans ansikte vet att allt vad vi gör är så ofullkomligt att vi aldrig håller måttet. Samvetet säger: det duger inte, det räcker inte. Och den som står inför Herrens ansikte och tar hans ord på allvar vet att han har rätten att döma, har skäl. Men nu säger psalmisten, och det är helt häpnadsväckande: döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Tänk, David, han talar om sin rättfärdighet, sin. Hur i all sin dag kan David tala om det? Han som hade blod på sina händer, han som hade begått det fruktansvärda äktenskapsbrottet med Batseba. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Hur kunde han tala om en fullkomlighet som övertäckte honom? Jo, därför att han kände redan i förväg, innan den liksom kom helt i dagen, så kände han Guds nåd om den tillräknade rättfärdigheten. Nåd, det är att stå inför Gud i domen redan här som syndare och få höra: du är benådad, du är förlåten, dina synder är dig förlåtna. Och så kunde David ta emot det och säga: påminna Herren om detta. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. För sån är Guds förlåtelse, kära vänner. Sån är den. Att jag står helt och hållet ren. Så ren att jag kan säga att hans fullkomlighet övertäcker mig, och så att jag i hans ansikte är fullkomligt, fullkomlig, rättfärdig. Och det målar skriften på olika sätt. Ni alla vet berättelsen som det som Johannes såg från Patmos. När han såg den vitklädda oräkneliga skaran. De var alla klädda i vitt. Det betyder flera olika saker. Men en sak är detta. De står där fullkomligt rättfärdiga inför Gud. Fastän de var syndare här på jorden. Ett annat sätt. Det är den där dräkten som ni kommer ihåg den förlorade sonen fick. När han kom hem. När han kom hem till sin far. Så står det att pappan inte bara tog emot honom och kysste honom. Och liksom tog in honom till en fest. Han klädde honom i den allra bästa klädnaden. Och den klädnaden är en bildlig beskrivning av det som Gud ger oss när vi kommer. Detta hemvändande målar David i de kända orden i Psaltaren 32. Salig är den som har fått sitt brott förlåtet. Sin synd övertäckt. Här kommer det tillbaka. Övertäcka. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Och som i sin ande utan svek. Och så beskriver David hur det var innan. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång, står det i den senaste folkbibelöversättningen. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Och så kommer liksom upplösningen. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mitt brott för Herren. Och så kommer det allra största här. Då förlät du mig min syndaskuld. Och det här tar Paulus fatt på i Romarbrevet 4. Och säger att denna förlåtelse, det är Guds tillräknade rättfärdighet. Den vita dräkten. I syndernas förlåtelse står jag rättfärdig, fullkomlig inför Gud. Och när vi då går ut från vår gudstjänst om en stund, så får vi säga, Herre, döm mig. Eller kanske till och med, du har dömt mig i min rättfärdighet efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Detta är så stort. Och det är stort när en människa upptäcker att hon behöver den nåden och att den nåden finns. David sa att han erkände sitt brott. Han dolde inte sin överträdelse. Kan du säga samma sak? Kan du det? Det är en brännande fråga. Kan du säga det som David sa? Då erkände jag mitt brott, min skuld för Herren. När Herren lyser in över din vandring och ser in i alla hjärtats vrår. Salig är du som säger, jag vill bekänna för Herren. För salig är du därför att Herren är här. Han förlåter alla våra synder. Och så får du säga, döm mig Herre efter min rättfärdighet. Efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Och eftersom Jesu blod renar från all synd. Så kan du med frimodighet gå tillbaka till vardagen. Och fortsätta vandringen. Men också ha fullständig frimodighet inför den där stunden. Då vi ska gå över gränsen in i evigheten och stå inför Herrens ansikte. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse, för Jesu Kristi skull. Så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder, och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som har gett oss ditt ord, bevara ditt folk i din kärlek, så att de som sätter sitt hopp till din himmelska nåd alltid finner beskydd hos dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till denna dagens texter, hämtade först ifrån profeten Jeremias bok, kapitel 23. Finns på sidan 99 i evangelieboken. Så säger Herren: jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek? De tänker att de genom sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm, men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd, säger Herren? Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Dagens epistel hämtar ifrån Hebreerbrevet kapitel 4. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sade till judarna: vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Judarna svarade: har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande? Judarna svarade: jag har ingen ond ande. Jag ärar min fader och ni vanärar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Amen, amen, säger jag er. Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. Kära Herre, du som var där hos kung David och räckte honom din rättfärdighet, den som du skulle vinna åt honom och åt oss långt senare, när du steg hit ner till jorden och gick vägen till Golgata, uppstod på tredje dagen, och nu sitter du på Faderns högra sida och finns också mitt ibland oss. O Herre, vi tackar och lovar dig för ditt underbara evangelium. Och nu ber vi dig att du kommer oss till mötes, att du välsignar oss här när vi ska betrakta ditt ord. Herre, låt några av dess hemligheter få öppnas. Och så att vi ser, förstår, tar emot, tror och fylls av glädje. Herre, utgjut din ande över oss och hjälp också mig. Jag ber dig för barnen i söndagsskolan och för Henny och Hanna när de ska undervisa barnen. Herre, var du där hos dem nu. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Så fantastiskt slutar vår text idag. Där Johannes berättar om ett samtal mellan Jesus och en rad judar på tempelområdet. Jesus befann sig vid offerkistorna och då är han inne på det som också ibland kallas för kvinnornas förgård. Så långt dit fick både män och kvinnor gå. Och männen fick gå lite längre och prästerna fick gå ännu längre. Så var det där i templet. Men Jesus är där på kvinnornas förgård vid offerkistorna. Där var han ofta. Han undervisade många gånger där. Låt oss nu ta fasta på det här mäktiga löftet som Jesus ger. När han säger, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Nu är ju döden det mörka moln som hänger över varje människas tillvaro. Är man ung så tänker man att det ligger väldigt, väldigt långt borta. Så att man tänker att man inte alls tänka på det. Ju äldre man blir, desto mera finns det där. Fast man kanske ännu mera försöker att mota bort det. Men hur man än försöker komma ifrån det, så fyller det tillvaron med ångest. Men Jesus räcker också till sina motståndare. I en önskan och en verklig kärlek till dem att de skulle få ta emot hans ord och hans frälsning. Så kommer han med detta sitt hållbara, trovärdiga löfte. Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Det ger oss idag på reformationsdagen anledning att ringa in det här ordet på något sätt genom tre reformatoriska huvudbegrepp, nämligen skriften alena, Kristus alena och tron alena. Skriften alena, eller bara skriften, Kristus alena, bara Kristus, och tron alena, bara tron. Jesus sa alltså, den som bevarar mitt ord. Mitt ord, sa han. Vad är det? Ja, det är först och främst allt det som Jesus talade under sitt jordeliv. Det som han sa till lärjungarna. Det som han sa till folket. Det som han sa till motståndarna. Allt det som han sa offentligt. Och det som han sa enskilt. Privat. Till olika människor. Av det är det naturligtvis bara en del, kanske vi ska säga en mindre del, som finns bevarat i den heliga skrift. Men under andens ledning har så mycket som behövdes bevarats. Så mycket som vi behövde veta. Fyra evangelister har på olika sätt nedtecknat det som blev sagt. För att vi skulle få den skatt som Jesus kallar här mitt ord. Allt vad Jesus sagt är det som han kallar för mitt ord. Men han kallade det också för Guds ord. Det syns tydligt i texten. För Jesu ord är Guds ord. Men Jesu ord, Guds ord, är mer än det som evangelisterna återberättat och mer än det som Jesus sa under sin jordvandring. Allt vad apostlarna har meddelat oss, dessa hans representanter och sändebud, allt vad de har skrivit och meddelat församlingarna är också Jesu ord. Jesus sa en gång, den som hör er, han hör mig. Deras ord, apostlarnas ord, är talade med mandat från Jesus. Alltså, när vi läser apostlarnas skrifter, När vi sitter och läser breven, när vi läser Johannes och Petrus och de andra, så är det Jesu ord. Också Paulus ord. Han har sin egen historia in till att bli apostel, men det är också en del av det som heter Jesu ord. Men mer än det, mer än så här. Jesus, han är, för att nu ta ett svårt ord, den preexistente Kristus. Det vill säga, han fanns ju till innan han föddes, innan han blev till i Marias moderliv. Så var han där på faderns högra sida. Jesus är av evighet. Och det är han som bär ansvar för det ord som profeterna förkunnade. Han som heter Guds ord. Det står i Johannes evangeliet: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och när profeten Jesaja predikar och förkunnar, så är Herren Jesus i det ordet, och han kan säga om det: det är mitt ord. Så nu har vi med detta ringat in. Vad har vi ringat in? Jo, den heliga skrift, Bibeln. Denna märkliga bok, den som ger oss så många löften. Och ett av de löftena, det allra största och dyrbaraste löfte som finns, har vi fått idag. Den som bevarar mitt ord, han ska aldrig någonsin se döden. Skriften är fylld av alla slags löften. Men där är det främsta, det största för oss människor. Löftet om uppståndelse och evigt liv. Om ni läser igenom Johannes evangeliet och inte minst kapitel 5 och kapitel 6, så ska ni få se så oerhört många gånger som det kommer tillbaka, löftet om evigt liv, om uppståndelse, uppväckelse och att aldrig någonsin dö. Det som Jesus också säger till Marta och Maria när Lazarus är död: den som tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Jo, han skulle väl genom graven på det sättet, men ändå så ska han igenom till någonting helt fantastiskt. Det är Guds ords löfte om evigt liv, löfte om befrielse från döden och dess djupa orsak, synden. Här finns också en beskrivning av den kamp som utkämpas i andevärlden, den som vi inte ser. Det finns med i den första salmen vi sjöng idag, om liksom djävulen som stiger ner, hotande och vred. Det finns en vred makt också mot oss som är samlade här. Men det som nu är Bibelns centrum, om jag nu har sagt först att det stora löftet i Bibeln är detta, det som handlar om evigt liv, så är det inte själva löftet som är centrum, utan centrum är något annat. Centrum i Bibeln, det är Kristus. Han som har öppnat vägen till evigt liv. Reformatorn Martin Luther har myntat ett välkänt uttryck som lyder så här: att Kristus är Bibelns kärna och stjärna. Bo Giertz målar i en av sina andakter i den senaste veckans andakter ett perspektiv på det. Där finns liknelsen om mannen som hittar en skatt i åken, och den tyder Giertz på bland annat följande sätt: att när bibelläsaren upptäcker hemlighet i skriften är det som en människa som hittar en skatt i en åker, och för varje guldmynt som han hittar så är det kungens bild som är ingraverad. Och så blir det för den bibelläsare som under andens ledning börjar tränga in i skriften. Hon finner sin herre, Herren Jesus, målad genom hela Bibeln, ända från första Moseboks första kapitel till Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Vi ska strax återvända till detta, men först ett ord om vad det kan betyda när vi i kyrkan säger skriften alena. Sola scriptura heter det på latin. I den stora avslutande skriften i våra bekännelseskrifter, den kallas för Konkordieformen, så inleder man där med de här orden. Hör. Vi tror, lär och bekänner att den enda regel och norm var efter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas. Endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Så som det står skrivet, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Allt som lärs i kyrkan ska prövas mot skriften. Allt i kyrkan ska prövas där och ha sin grund där. Skriften är det ord som den heliga ande har inspirerat. Då är Guds tillförlitliga vittnesbörd om sin vilja, om människans liv, om hennes väg till frälsning. Och inget utöver den heliga skrift, inget får läggas till och inget dras ifrån. Martin Luther, han blev klar över att den romerska kyrkan hade gjort kyrkans tradition, koncilier och påvedekret till en traditionsskatt med en Guds andra uppenbarelsekälla. Och det menar Romer fortfarande. Och då är inte skriften alena, utan skriften och traditionen. I alla tider har det funnits de som lagt till någonting till skriften. Och det är ju precis vad muslimerna gör, eller mormonerna, när man hävdar att det som är tillagt i Koranen eller i mormons bok, så hävdar man att detta är Guds andes fullkomliga uppenbarelse, och så görs skriften om intet. Vi bekänner som evangeliska kristna att skriften ensam ger mig svaret på Guds vilja och vägen till frälsning. Men jag läser Bibeln i gemenskap med kyrkofäderna, med reformatorerna och med ledarna för de stora kyrkväckelserna som Scharte och Rosenius eller Mängström, Bojerts och många andra. Och så kommer vi till det andra. Kristus alena. Kristus alena. Vi ska leta oss fram till något perspektiv vad reformatorerna menade med uttrycket Kristus alena. I sitt samtal med judarna i Jerusalems tempel, som vi har läst, så sa Jesus: vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Här gömmer sig en underbar hemlighet. Alla människor har syndat. Jag har syndat. Mina föräldrar har syndat. Du har syndat. Varje människa har syndat och saknar härligheten från Gud, det som vi redan har talat om idag. Den härlighet som gavs åt Adam och Eva. Och synden har fått en ofattbar makt över människan. Och Guds vrede är en realitet och drabbar människan om inte någonting kommer emellan, en laglig medlare. Men det är nu just det som gömmer sig i de orden: vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Här kommer en som står där i Jerusalems tempel, en som hävdar att han inte har syndat. Och som fadern bekräftar vid flera tillfällen: denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag, och Gud kan inte ha behag i syndare. Jesus står inför fadern och ingen kan överbevisa honom om synd. Även om de försökte göra det så kunde de inte. Här finns en som inte bär på skuld. Han kommer från evigheten, stiger in i världen genom Herrens tjänarinna Maria. Men så olik alla andra, Guds son, sann Gud och sann människa på en gång, och som sann människa helt och hållet utan synd. Genom hela hans barndomstid, jag har sagt många gånger på den här predikstolen, genom hela sin uppväxttid, så fanns det inte någonting av någon lurendrejeri. Aldrig lurade han sin mamma. Aldrig blev han sur. Som tonåring utan synder i tankar eller i ord, i gester och handlingar. Och inget fusk i arbetet, i allt trogen sin himmelske far och sina jordiska föräldrar. Jag tänker vilken pålitlig medarbetare Josef hade i sitt hantverk i Jesus. Och ingen har haft en sån trogen medarbetare. Inför sin himmelske far följde han i allt vad som stod skrivet i den heliga skrift. Vilken fin förebild för oss, säger kanske någon. Ja, det är sant. Men det löser ju inte vår skuldfråga. Vi kan ta många nya tag för att försöka vara sådana som vi borde, för att likna vår Herre Jesus. Och det är vår kallelse att likna honom. Men vad gör vi med skulden? Den kan vi inte utplåna med att vi förbättrar vårt liv. Det är ju här som hemligheten gör sig gällande. Jesus, helt ren, fri från skuld genom hela livet, så att han kan säga: vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? I hans närhet blev vi däremot överbevisade om att vi har syndat. Men han, vad betyder det? Detta är så avgörande att han är utan synd för att kunna bära vår synd. Herren Gud vill ju kasta alla våra missgärningar på honom, som Jesaja säger. Det var ju så vi skulle befrias. Läs Jesaja 53. Genom att våra synder flyttades över på honom som en samlad börda. Min samlade skuldbörda, din samlade skuldbörda, hela världens samlade skuldbörda. Allt som en väldig tillräknad skuld. En syndaskuld som han inte hade gjort sig skyldig till, men som fadern la på honom. Han var där för att vara det offerlam som skulle bära skulden, utstå straffet och slaktas. För det enda som tar bort vår skuld, det är Kristi offer. Se Jesus på korset. Det ser verkligen så eländigt och förfärligt ut. Och han ser ut som en brottsling som straffas för något hemskt genom en barbarisk avrättning. Men det är Guds son, Guds rena offerlam, som offras för att befria mig och oss. Han ensam, Kristus alena, alldeles ensam gjorde detta. Bara han kunde ta bort min skuld. Men han har gjort det. Det behövs inga nya offer, vare sig genom mina gärningar eller något fortsatt kyrkans oblodiga offer i nattvarden. Det berättas om Luther när han stod i predikstolen en gång. Han kanske gjorde det här flera gånger. När han stod i Wittenbergs stadskyrkas predikstol och pekade på Kristi kors. Och så tog han sin bibel och la den först på en plats. Nu ligger den där. Där ligger den. Och så flyttar han den och lägger den någon annanstans. Nu ligger den där. Nej, den ligger inte här, för nu ligger den där. Och så tillämpar han på det som Gud handlar med vår skuld. Han tog vår skuld och flyttade över den från oss och la den på Kristus. Den är flyttad från en plats, från oss, från mig, till en annan. Och min synd ligger på Kristus, och han bär den upp på korset. Det är min korsfäste Kristus ensam som är min räddare, min frälsare, min medlare, och nu en sak till. Han är min bror. Min bror. Och allt vad han gjorde, det blir mitt. Genom tron, genom dopet och tron, det blir mitt. Inte genom att jag först har blivit bättre. Och så nu till sist då, några ord om tron alena. Tron alena. Ordet som vi började med idag var det här: den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Ett sätt att beskriva tron är detta: bevara Jesu ord. Det grekiska ordet som är översatt med bevara, tereo, betyder bevara, hålla fast vid, hålla. Men bevara är kanske det allra bästa. Att tro är att bevara Jesu ord i sitt hjärta. Att gripa tag i det och tro det som det står. Och det handlar om detta när jag sitter vid min egen bibelläsning. Eller när jag är där Guds ord blir utlagt och förklarat i församlingens undervisning och gudstjänst. Vi lyssnar, reflekterar, tänker. Låter det lysa över oss som en lykta. Vi låter det avslöja hjärtats mörker. Men vi tar till oss det som ordet säger om hans kärlek, om hans fullbordade verk. Vi tar till oss evangelium. Evangelium är ordet om Kristi kors. Det var det som våra reformatorer fick Guds nåd till att på nytt lyfta fram i ljuset. Trons motsats är otron. Och det finns flera saker i vår text som uttrycker otron. Och vi kan få hjälp att se tron genom att vi ser på vad otron var. Jesus säger till dem som stod där framför honom i templet: ni lyssnar inte, men den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord. Själva livsgemenskapen med Gud ligger gömd i detta, att vi lyssnar till Guds ord, till evangelium, till Jesu ord, och låter honom få bli stor och svara mot mitt innersta behov. Att han finns där för mig, att han kommer till mig och ser på mig. Det är en stor skillnad mellan att vara av Gud och att inte vara av Gud. Det är inget medfött som somliga människor har, som skulle vara lite mer religiösa. Det är inget medfött att vi skulle vara av Gud. I inledningen till Johannesevangeliet kan vi läsa: men åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Dessa är födda inte av någon människas vilja, utan av Gud. När Guds ord kommer, så har det makt att göra någonting. Det har makt att föda på nytt. Det sker något när jag lyssnar som jag inte kan förstå. Och den helige ande nyskapar genom evangelium. Det finns en födelseprocess som kan beskrivas som styng i hjärtat, om omvändelse och tro. Otron i texten som beskrivs och vad de gjorde, de anklagade Jesus. Otron anklagar, men tron talar väl om Jesus. Judarna i texten anklagade honom för att vara samarier och besatt av en ond ande. Det var en fruktansvärd anklagelse. Ja, det var hädelse, det var smädelse av Guds namn. Otron söker efter möjligheter att liksom göra sig fri från Jesus, medan tron vill komma i gemenskap med honom. Att kalla Jesus för samarier betyder nog att man ansåg honom för en som inte hade den sanna tron. Samarierna var också ansedda som folk som stod i gemenskaplig förbindelse med trollmakter. Och ja, nu sa man det också rakt ut: du är besatt av en demon. Men tron vet att Jesus har rätt när han säger: jag har ingen ond ande. Tron vet att han är Guds son och att han kommer till mig i sitt ord. Jesus sa: ni vanärar mig. En troende människa önskar av hela sitt hjärta att Jesus blir ärad och att själv få ära Jesus. Att få ge honom den ära som tillkommer honom. Och vi ärar honom allra mest genom att tro på hans fullbordade verk på Golgata. Och när vi sjunger, som vi ska göra om en liten stund: o Guds lam som borttager världens synder, så är det hela kyrkans, hans brud, dess innersta äresång, ärebetygelse. Tron sjunger samtidigt som den gör som vi har gjort idag. Vi bekänner vår synd och vårt behov av Jesus. Evangelium säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Och tron svarar: ja Herre, detta tror jag. Så som vi sa i vår syndabekännelse, detta vill jag bevara i mitt hjärta. Evangelium säger: dina synder är förlåtna. Och tron säger: jag tackar dig Herre Jesus för din stora nåd och kärlek. Evangelium säger: Jesus säger, jag är din rättfärdighet och den ger jag åt dig. Och tron svarar: låt mig få vara gömd i den som Rut gömde sig under Boas mantel. Låt mig få vara insvept i den så är jag trygg inför döden. Och så vill jag leva i din efterföljd, därför att du av nåd alena har tagit mig till din. Genom en sån tro ska du aldrig någonsin smaka döden. Dödens stund, i dödens stund så ska döden vara helt borta. Och du går in i det eviga livet för alltid. För att alltid vara med honom som har gjort allt detta för dig och för oss. Han som nu sitter på Faderns högra sida, vår bror. Han som heter Immanuel. Detta var något litet om skriften alena, Kristus alena och tron alena. Och det var också nåden alena. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.